då skulle vi kunna få ett helt annat digitalt lärande i framtiden som en del tror kommer vara ungefär som den fjärde industriella revolutionen, därför att den kan åtminstone fördubbla effektiviserandet av lärandet och innehålla en blandning då av psykologi, AI och digitala hjälpmedel.
Välkommen till Natur och Kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
Mitt namn är Niklas Gårdfeldt Livi och jag är förläggare på bokförlaget Natur och Kultur. I det här avsnittet av podcasten Akademiska kvarten ska vi prata med professor Torkel Klingberg. Välkommen till podden, Torkel.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Din meritlista är lite för lång för att jag ska börja läsa upp den. Du har skrivit massor av böcker och du har forskat och du är en av Sveriges ledande hjärnforskare. Skulle du själv kunna förklara på något kortfattat vis lite grann om vem du är?
Mitt dagjobb är på Karolinska institutet och så forskar vi kring, man kan säga, en blandning mellan hjärnforskning och psykologi, där vi framförallt är intresserade av hur barnhjärnan utvecklas och hur den förändras, och inklusive hur den förändras av miljöfaktorer och medveten träning.
Och nu har du skrivit en ytterligare bok, Framtidens digitala lärande, en fråga som är ytterst aktuellt nu i samband med diskussionerna kring artificiell intelligens bland annat. Men jag tänkte att vi skulle börja långt, långt tillbaka i historien, i alla fall i relation till tekniken, nämligen i Grekland på 20-talet. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
Ja, i stora drag så handlar ju det här med digitala lärandet om interaktionen mellan människa och maskin, som ju har varit ett tema genom årtusendena. Och en specialvariant av det är ju den här typen av maskiner som inte bara producerar kraft utan någon sorts information som ges tillbaka till oss. Och det allra första exemplet på en sådan maskin var det som några svampdykare upptäckte nere på botten i Medelhavet. Som man plockade upp. Och det var några sönderrostade kugghjul som senare visade sig vara en väldigt avancerad mekanism som skulle kunna förutsäga månens och solens och jordens banor. Så på sätt och vis kan man säga att det var någon av de första datorerna på så sätt att den räknade ut saker och gav information tillbaka till oss, till den mänskliga hjärnan.
Och ungefär hur gammal är den här maskinen?
Jag tror det var år 79 man tror att den här båten förliste där utanför Antikythera. Som man kallar den för Antikythera-mekanismen.
Ja, då tänkte jag att vi kunde flytta oss fram till 1980-talet när jag gick i högstadiet. Då hade Televerket två fabriker där de tillverkade sina första datorer. En i Södertälje och en i Kristinehamn där jag kommer ifrån. Och jag är en av de absolut första människorna i Sverige som har haft datakunskap på schemat.
Det hade jag också.
Och då undrar jag lite så här. Nu tycker jag ändå att vi kan med fog prata om ordet framtid i relation till digitaliseringen. Hur ser du på den här tiden vi befinner oss i nu? Är det en brytningstid när det gäller relationen människa-maskin?
Mycket tyder ju på det. Det är alltid svårt att veta, men det är många som tror att även om vi just nu ännu inte ser riktigt användbar digital inlärning brett, och tvärtom så kan datorer så som de används nu snarast vara till en nackdel i lärandet. Men det är ju spännande att titta framåt. Hur kan det här se ut om 10 år eller 20 år? Och det finns redan frön, små studier, som har väldigt lovande resultat. Så att man skulle kunna dra ut linjen och tänka sig, okej, om vi verkligen kan bygga vidare på det där, då skulle vi kunna få ett helt annat digitalt lärande i framtiden som en del tror kommer vara ungefär som den fjärde industriella revolutionen. Därför att den kan åtminstone fördubbla effektiviserandet av lärandet och innehålla en blandning då av psykologi, AI och digitala hjälpmedel. Så att det är inspirerande att ändå tänka positivt också, att vi skulle kunna stå på randen av en sådan revolution.
Ja, jag tycker vi kan återkomma till det, men om vi börjar i, det finns ju också en ganska utbredd oro över digitaliseringen och skärmarnas påverkan på våra liv, telefonernas påverkan på våra liv. Skulle du kunna utveckla lite grann dina tankar kring den här oron som ändå finns?
Ja, för det första så får man ju, man måste spalta upp det hela. Vi kan inte bara prata om skärmar är bra eller dåliga. Det blir en för trivial diskussion. Det handlar om vad vi använder skärmarna till, hur vi använder dem. Och det handlar också om vad vi avser för effekt som vi pratar om. Är det psykiskt välmående eller är det inlärning? Eller är det hjärnans mognad? Om vi försöker begränsa frågeställningen lite grann till lärandet och skolorna så är jag orolig över att datorer har införts på ett ogenomtänkt sätt. Av ekonomiska eller av politiska trender som har orsakat det här. Men att det vi ser här och nu är framförallt en negativ effekt. Och det måste vi ta på allvar. Vi måste se till att datorerna inte tillför distraktioner utan att de verkligen syftar till att öka inlärningen. Så det finns både positiva och negativa trender. Tyvärr så är det negativa övervägande just nu så som datorer används i skolan nu.
Mm. Men nu ska vi blicka framåt och vi ska försöka ha en mer hoppfull tolkning av digitaliseringen och artificiell intelligens. Jag tänker att vi kan komma in på artificiell intelligens och lärande. Någonting du skriver om är ju att matematikinlärning är ett bra område att studera när det gäller artificiell intelligens. Skulle du kunna utveckla dina tankar kring det?
Det är intressant därför att hela området artificiell intelligens har utvecklats i nära kontakt med både psykologi och neurovetenskap. Och det här är en historia som går tillbaks ända sedan 50-talet när man först började spekulera i hur man skulle kunna bygga intelligenta maskiner. Och man där tänkte sig att man skulle bygga en barnhjärna som skulle själv kunna lära sig. Och det har ju visat sig senare att det är några av de mest lovande strategierna, det här med maskininlärning. Och det finns intressanta kopplingar mellan principerna för artificiell intelligens och hur de lär sig och hur människor lär sig. Så det har varit ett givande och tagande och är fortfarande det. Och många tror ju att för att få riktigt bra artificiella intelligenser i framtiden så måste vi återigen titta på det mänskliga tänkandet och symboliskt tänkande och hur människor har en realistisk bild av omvärlden för att kunna bedöma vad som är sant och falskt. Men den här kopplingen har ju också legat väldigt nära utbildningen. Så att redan några av AI-pionjärerna gav sig in i området barns lärande och föreslog olika hur man skulle kunna använda maskiner för att barn bättre skulle kunna lära sig matte. Och det är någonting som går tillbaka ända till 60- och 70-talet. Och nu så ser vi fortfarande att det är ett av de områdena som är där det finns kanske mest forskning. Och lite av den forskningen har vi själva gjort där vi har utvecklat datoriserade metoder för att lära barn den tidiga matematiken. Där jag själv är inblandad nu i forskningsprojekt där vi använder olika AI-algoritmer för att ytterligare förbättra den här inlärningen.
Ja, och då en ledande fråga såklart. Men då ser ni alltså att det effektiviserar lärandet?
Ja.
Om vi fortsätter med en annan fråga kring AI och utbildning, så finns det ju redan nu en oro inom högre utbildning att det kommer att vara svårt med till exempel hemtentor och hemuppgifter för studenterna, för att de undervisande lärarna inte vet om de är skapade av studenterna eller av en AI. Hur ser du på den frågan?
Ja, det är fascinerande. Det kommer nog vara en sån här åratal nu av gradvis anpassning, hur både undervisning får anpassa sig efter den nya realiteten, men också hur vi kan förstå att hur vi kan använda den här nya tekniken på det optimala sättet för att förbättra lärandet istället. Men det kommer definitivt vara utmaningar, kan jag tänka mig. Mm. Sen så finns det ju just i sådana fall kanske lite ganska enkla sätt att anpassa det, att man får skriva sin uppsats på plats istället med papper och penna.
Mm. Jag hörde om, just från KI faktiskt, där du är, så finns det ju, mjukvara som letar efter plagiat.
Ja.
Och där fanns det åtminstone två fall av där mjukvaran slog larm om plagiat, där studenten hade skrivit dem men de hade skrivit dem alldeles för väl. En annan fråga kring AI som jag tycker är så oerhört krånglig är alltså själva definitionen av vad intelligensen är för någonting. Skulle du kunna ge något slags svar på vad är det vi pratar om för typ av intelligens?
Det är en stor fråga. Det första svaret på den frågan formulerades ju av Alan Turing, där han sa att ja, om en maskin kan kommunicera med en människa och människan inte kan avgöra om det är en annan människa eller en maskin som de pratar med, då säger vi att den är intelligent. Sen så är det ju svårt att avgöra om en maskin är intelligent. Det är ungefär som att fråga sig om ett flygplan kan flyga som en fågel. Det vi ser nu är ju maskiner som kan vara väldigt intelligenta fast på ett smalt område. Som att spela spelet Go eller andra former av dataspel. Och det man är upptagen av är ju ganska mycket frågan om vi kommer att hitta en maskin som både är intelligentare än människan på specifika områden, men på ett brett område så som människan är. Vi kan snabbt lära oss och vi kan generalisera kunskap och en sån intelligens skulle man kalla då för en artificiell generell intelligens. Och när den blir smartare än en människa är ju en väldigt intressant brytpunkt som det ständigt pågår då gissningar om när det kan uppstå och vad som händer. Är det så då att en sån algoritm snabbt kommer göra en ännu bättre version av sig själv, därför att den är ju redan bättre än alla människor på jorden att skapa någonting. Och i så fall kan den börja sin egen evolutionära process som skulle kunna gå blixtsnabbt och skillnaden blir inte mellan en bättre eller sämre schackspelare, utan det blir en skillnad i intelligens mellan en myra och en människa. Och vart en sån utveckling tar vägen är det ingen som vet, och just osäkerheten där kan ju vara lite skrämmande.
Ja, och apropå skrämmande, så en journalist på New York Times hade ju en 2 timmar lång kommunikation med en AI där AI till slut började tjata om att den var kär i journalisten och ville absolut inte prata om det journalisten pratade om, utan ville bara fortsätta att prata om den här djupa förälskelsen som hade uppstått på ingen tid alls. Och då när jag läste den så blev jag, apropå skrämmande, väldigt rädd. För det jag inte kan skilja på, det är huruvida har den här artificiella intelligensen ett medvetande eller inte.
Mm. Det har ju diskuterats, eller den frågan har kommit upp nu de senaste månaderna, inte bara för den här algoritmen utan för andra också. Där tror jag att konsensus är att de inte har något medvetande. Men det ställer väldigt intressanta och svåra frågor om hur definierar medvetande. Och om det är så att vägen mot en artificiell generell intelligens kommer gå via självmedvetna maskiner, så är det ganska läskigt. För då uppstår till exempel massa etiska frågor om hur ska vi hantera andra medvetanden. Så AI och riskerna med det, det är både möjligheter och risker, och jag tror att det bör läggas mycket mer fokus diskussioner kring etiska frågor och riskfrågeställningar kring den framtida AI-utvecklingen.
Så sammanfattningsvis kan man säga att det finns stora löften som kan komma att infrias, och vi behöver bara vaksamma kring eventuella hot.
Mm.
Jag tror att jag kan garantera att vi har pratat med människan Torkel Klingberg här. Tiden är kort och jag vill tacka dig för din medverkan i podden, Torkel. Mm. Tack.
Tack för.
Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.